Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ytterligare en gång tillsammans med mig, Kalle Zackari Holmström, och det allvetande oraklet från Sunne, Patrik Sellman.
Hej!
Hej Patrik, hur mår du?
Jag mår jättebra. Det är ju den heliga våren nu med allt. Det är ju nu man ska göra allting.
Jag känner ju som att jag har fått lite, jag känner av pollen, kan det vara så?
Ja, jag tror det. Det är ju väldigt mycket pollen i år tydligen. Jag har också känt av det. Vi har ju alen och hasseln som börjar innan insektssäsongen. Det är ju de äldsta växterna, så att de är ju vindpollinerade som gräsen. Så det har ju varit ett bra tag som de har blommat nu då.
Vad är äldsta växterna, vad betyder det? Alltså att de har funnits i miljoner år, är det så?
Ja, alltså det här med blommor och bin, alltså blommor och insekter, det började ju för 170 miljoner år sedan.
Okej.
Okay. Och innan dess så hade du ju, livet har ju funnits många gånger längre än så. Jag tror man kan säga 500 miljoner år i alla fall.
3 miljarder år har man hittat ett mycel fossil ifrån.
Okej, okay. Till och med så länge, ja.
Ja.
Men i alla fall, så att det här med blommor och insektspollinering och så, det är 170 miljoner år ungefär då. Och de växterna som var innan där, de var ju vindpollinerade då.
Men har hassel funnits i över 170 miljoner år?
Ja, jag tror att det här med insektspollineringen var så mycket fördelar. Nu har ju de klarat sig ändå, de här växterna. Gräsen är ju väldigt framgångsrika också, så att
Jag har ju en fantasi om att det här med pollenallergi och kanske allergi i allmänhet är någonting som sitter i huvudet. Vad säger du om det?
Nej, alltså du har ju ett immunförsvar. Och att det kan bli överbelastat. Jag tror inte det är så här att du har allergi eller inte har det, utan du har hela skalan däremellan. Alltså när vi har mycket pollen så blir ju du som individ belastad och ditt immunförsvar får jobba hårt. Det tar energi, och det är även de som inte är allergiker påverkas av det här då.
Just det. Men man påverkas olika mindre. Mycket.
Ja. Ja, mer eller mindre blir det då.
Men du, jag kommer försöka kriga på och nu tänka bort min pollenallergi, och så kör vi.
Ja.
Hur många sovsäckar har du köpt sen sist vi hördes, Patrik?
Ja, det är 27 stycken har jag köpt. Om man räknar innepåsarna då, linen.
Berätta!
Nej, men jag är ju den där morfan och pappan och farbrorn som ger bort sådana saker i present. Då. Så nu har jag ju hittat ett sovsäckssystem. Överskottslager från holländska armén som har ett väldigt bra sovsäckssystem då.
Okej.
Och det är ju så att det ingår 3 säckar i ett sånt system då. Så det är ju dels en innersäck, den här som du kan ta ut. Det är ju viktigt när du har sovsäck att den inte blir för smutsig, va?
Just det.
Och de flesta sovsäckar, eller alla sovsäckar, en del värre och en del lite, tål lite mer tvätt. Men man vill ju försöka undvika det, och då kan du ha ett sovsäckslakan eller liner i då, va. Och sen har du ett system. Det innebär att det är liksom skillnad om du ska sova i 20-25 graders värme eller 20-25-30 graders kyla.
Det är ju mycket kallare samma, till exempel. Om det är,
ja, det är ju det, va. Det är ju det. Och då ett system då, då har du alltså en sommarsovsäck. Och i det här fallet har du dessutom då myggnät som du kan rulla ner för öppningen. Så den okay. är perfekt på sommaren, kanske till några plusgrader då. Och sen har du en som kallas för tresäsongers. Den är på våren, sommaren och hösten och klarar några minusgrader. Men då är de gjorda för att fungera tillsammans, alla de här tre delarna.
Aha.
Och då lägger du sommarsovsäcken inuti och knyter fast den inuti tresäsongers. Så har du en minus 30-sovsäck.
Ah.
Och så har du linen i alltid, så ger den några extra grader också då, va? Den här innepåsen. Sen finns det en fjärde del i det här systemet också. Och det är ett skalskydd helt enkelt. Ett som är andas. En påse du lägger i. Puppa brukar de kalla det.
Alltså Gore-Tex-puppa brukar man säga, va?
Ja, precis, precis. Så att då kan du lägga sovsäckesystemet i den. Då får du dels ytterligare skydd mot kyla. Men framförallt så får du skydd mot väder och vind också.
Som ett inbyggt tält i sovsäcken.
Ja, precis. Precis.
Jag har inget sånt här hos sovsäckssystem, men jag gjorde det här av mig själv faktiskt. Jag sov ute i vintras nu, när det var som kallas, tillsammans med naprapat Jonas. För han har en sån här YouTube-serie där han intervjuar folk och sover under bar himmel. Och då sov vi ute, det var väl 10-15 minus. Och då la jag en sommarsäck i en vintersäck för att... Min sovsäck gick ner till minus 5 tror jag. Och sen hade jag en som var sån där. En tunn liksom. Och de två tillsammans blev faktiskt, det blev helt perfekt.
Ja.
Så jag uppfann ett eget sovsäckssystem som du kan få köpa om du vill. Men du, så du har alltså köpt sovsäckar till hela släkten, är det så eller?
Nej, jag köper ju till barn och barnbarn och brorsöner då.
Blir barnbarnen glada för sin sovsäck?
Ja, det blir de. Den yngsta, de lyssnar ju inte på den här podden då som tur är, så att jag har ju ett litet lager. Det räcker i några år, så att de har ju redan enklare barnsovsäckar då, va. Utan det här var ju för att det var en bra deal, och så får de den i julklapp om några år. Eller ett par okay. år i alla fall. Du vet, det finns allt möjligt i det där... Alltså det är ju väldigt roligt att köpa julklappar, så det gör jag hela tiden.
Just det, men då har du också, då kom du över en bra deal på de här sovsäckarna, tänker jag. Ja, men det är ju så. Och då,
ja, precis. Så, det är ju exakt så det är. Va? Alltså när jag hittar någonting. Alltså jag har köpt de här sovsäckssystemen för en bra bit under 1000 kronor styck.
Ja.
Ja.
Men det är ändå mycket pengar ju.
Ja, 7-8. Ja, det är det. Det blir ju, om man ska köpa så många så blir det ju det. Men det är ju... En bra sovsäck är ju skydd. Du vet, ja. tre timmar.
Ja.
Så det är ju liksom en, förutom kläder och skor och sådana grejer, så är ju en bra sovsäck väldigt högt upp på listan.
Ja, om man måste sova i det fria, att då kunna krypa ner i en kokong av mysigt varmt material, det är ju otroligt mycket värt.
Ja, visst. Man har ju prövat att försöka utan, så att det är inte bra. Då får man ju lära sig att slappna av så man inte ligger och studsar hela natten. Man fryser inte lika mycket om man slappnar av, har du tänkt på det?
Ja.
Nej, men jag ska säga också så här att man behöver ju inte ett så här avancerat system, men kan man hitta det till väldigt bra priser då? Nu är ju de här begagnade såklart till de här priserna. Det är ju överskottsmateriel från holländska försvaret, men de är ju alltså tvättade. De är i vissa fall reparerade, men då är det ju liksom superproffs som har gjort det yrkesmässigt. Det är ingen basse som har suttit där med nål och tråd liksom, utan det är ju i det närmaste nyskick skulle jag säga. Även fast det inte är nytt då, va. Men du har ju det här klassiska militärförrådslukten på dem då. Så man får vädra dem eller tvätta dem en gång själv också då. Så är det.
Vad är det som luktar på gamla militärgrejer?
Alltså, jag är inte helt säker vad det är faktiskt. Du har ju en del grejer om man har köpt gamla yllefiltar och sånt som jag också har gjort då såklart då. Från ja. Gamla sjukhusfiltar, stora, tjocka, de är nästan en centimeter tjocka känns det som, det är de inte riktigt, men det är bland de, det är de tjockaste yllefiltar jag har fått tag i, och stora, det är ju gamla sjukfält, sjukhusfiltar det va, de luktar ju malmedel också.
Just det, för det var det jag tänkte att det var på så sätt, alltså på alla militärgrejer, men det kanske inte är det.
Ja, jag tror inte det är malmedel allt, utan det är en lukt som kommer i när det ligger i förråd mycket grejer. Och de, ja. Det kan väl ha lite med fukt, men det är ju inte mögel heller direkt, utan jag kan faktiskt inte riktigt svara på det, men det jag kan säga är att det luktar likadant i Holland som i Sverige i alla fall.
Kul. Du, om man blir sugen på att köpa ett sånt här sovsäckssystem, var ska man hitta det då någonstans? Har du något tips på en sajt?
Ja, det har jag. Jag måste ta fram den här bara så att jag säger rätt.
Skriver du, kör du pekfingervals, Patrik, eller skriver du med perfekt fingersättning?
Nej, jag har nog ingenting jag är perfekt på.
Nej, du kör pekfingervals.
Jag är en sån där som är halvdålig på väldigt mycket.
Ja, min bild är att du fäller ner glasögonen, lutar lite fram över tangentbordet och tittar ganska intensivt på bokstäverna när du trycker på dem.
Alltså jag har hållit på med tangentbord sedan 80-talet, så att det är ett mellanting är det.
Ja.
Mitt emellan. Men visst var det lite just det med tangentbord. När jag gick i gymnasieskolan så fanns det ju ett ämne som hette maskinskrivning.
Det fanns när jag gick på högstadiet också.
Ja, och det var ju en specialkunskap. Liksom de som skulle jobba med att skriva. De skulle... Sen när alla behövde kunna det här, då försvann det.
Ja.
Ja.
Ja. Vad spännande. Vad heter sajten?
Den heter... Den har bra priser överhuvudtaget. Nu ska vi se här. Ex-Military Store.
Ex-MilitaryStore.com.
Ja. Det jag har mejlat och haft dialog, det är info@xmilitarystore.com.
Perfekt. Och de här filtarna blev man ju jävligt sugen på också. Vad har du köpt dem?
Där har du... De har jag köpt på Röda Stjärnan. Det är ett företag som säljer mycket överskott också.
Ligger vid Fridhemsplan i Stockholm.
Ja, sen finns det... jag kan, när vi ändå pratar om det här så kan jag ju nämna en butik till. Och det är en finsk överskottsbutik då.
Ja.
De har väldigt bra produkter också. Så mina favoritryggsäckar till exempel. Vet inte hur mycket... Nu har vi ju inte fått någon sponsring utav dem.
Nej, vi kör på. Vi bjuder på det.
Ja, det är självklart gör vi det. Varusteleka heter de. Jag vill inte bokstavera till det. Varusteleka. .com heter det då, utan det är, man får nog söka på det där. Och ja. De har väldigt mycket överskott också. De ryggsäckarna där, de är ju dyra. Det har jag ju också köpt då till alla de yngre medlemmarna i släkten, men det var ju på en deal där jag fick halva priset va. Då passar jag på och köper.
Har alla alltså en ryggsäck och en sovsäck? Är de hemma hos dig eller är de hemma hos dem?
Ja, nu är de faktiskt mestadels här fortfarande. De är ju så pass små så att de får ju de här på födelsedagar och julaftnar och sådana saker framöver då. Nej, det finns mycket olika grejer. Ponchosar och...
Ja, vad fint. Man blir som sugen på att vara en sån som ser till att... Att hela släkten har varmt om natten och kan bära sina grejer på ryggen.
Vi kan säga så här, jag får ta det då för att... Vi kan ju säga när pandemin kom och slog till i fjol våras, vinteras. Ja. Då hade alla som är över 10 år i alla fall skyddsmask 90 hemma.
Ja. Ja, bra. Snyggt.
Så är det. Och det, jag måste bara säga en sak. Jag vet inte om jag har sagt detta förut. Det kanske jag har gjort här i podden. Jag pratar med så otroligt många människor så jag blandar ihop. Men de fick detta i kombinerad födelse, det är ju en ganska dyr grej då, i kombinerad födelsedagspresent och julklapp. Och då kommer jag stolt ner för trappan med de här paketen. De sitter vid mitt köksbord och vi ska ut och fiska och grejer, men så ska de få sina presenter här då. Så vill jag ju att de ska gissa. Andra gissningen så säger den äldsta av brorsönerna skyddsmask.
Nej.
Jo! Ja, så är det.
Ja, det var inte, de fick inte ett Nintendo DS utan de fick skyddsmask 90.
Ja, ja, precis.
Vad fint, Patrik. Inspirerande. Du Patrik, du ville förtydliga någonting om grisarna vi pratade om i förra avsnittet.
Ja. Ja, men det är ju så här att vi sitter och pratar och så byter vi spår och så vidare. Så man fullföljer ju inte allting fullt ut. Och så är det ju. Det blir ju, det är ju liksom poddandets natur, speciellt när man kör så spontant som vi gör. Då får ju samtalet flyta iväg. Och jag sa ju det här att grisar är, och speciellt galten, är ju förmodligen vårt farligaste husdjur.
Ja.
Och alltså, de är ju extremt familjeorienterade grisar, och det sa vi också. Men sen var det här med att du har ju två gyltor, två blivande suggor förhoppningsvis, alltså som inte har haft kultingar än då. Och så har du det här bekymret med vildsvinen runt omkring, så du är lite reserverad till att ha en galt, en hane.
Ja, ja, exakt.
Kruxet är ju så här att alltså, tar man grisar som inte känner varandra och släpper ihop dem, så blir det stor chans till väldigt bråk.
Okej.
Och jag sa, ja det är det, de är så tajta i familjer va, så kommer okända så, och de är ju brutala va. Käkar som är enorma och alltihopa det här va, så att de kan nog skada varandra väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om det här gyltor och galt. Alltså de vill ju väldigt gärna ha kultingar. Men det är ju så med djur att de ska ju brunsta för att vilja ha ungar då.
Just det.
Annars är de helt ointresserade oftast. Och då finns det ett knep som man gör när som används. Jag gick jordbruksutbildning en gång i början på 90-talet också. Och då fick vi lära oss en hel del om grisar där med. Men det var ju med de här grisindustriproduktionen då. Men där ställer du alltså en gylta eller sugga bredvid galten för att få dem i brunst.
Jaha.
Kan du göra då va. Så att om du har kan ha dem bredvid varandra men skilda åt, så kan gyltorna relativt fort komma i brunst och bli väldigt intresserade av galten.
Och då är det mindre risk för slagsmål när man släpper ihop dem?
Ja.
Aha.
Precis. Men det bästa, och det tror jag vi var inne på där också, som jag sa, även för kultingarnas skull, alltså om man har hushållsgrisar och i liten omfattning, så är ju det bästa sättet för alla inblandade är ju att ha familjegrupp, en komplett familjegrupp.
Ja.
Med galt, suggor, och där kultingarna får gå, ja, på ett naturligt sätt, där man inte tar bort dem efter 8 veckor liksom, och de inte riktigt har fått bygga upp immunförsvar och risken för diarré och sådana här saker då va. Utan att de kan gå kvar, och så får det avbrytas när det ska avbrytas helt enkelt.
Och det förutsätter ju då att man hela tiden äter upp kultingarna, för man kan ju inte avla på pappa och barn, utan då får man ju ha gyltorna som avelsdjur tillsammans med galten, och att de varje år får en kull då som man äter upp.
Ja, eller att du ge bort eller säljer dem.
Just
så är det ju. Det man får se upp med då, det är ju alltså att de galtarna lär du ju få kastrera.
Ja.
Unggaltarna alltså, så att du inte får massa inavelsproblem. Speciellt om du har en sån ras som Linderöd, där du kanske gärna behåller kultingarna över en vinter. Alltså de föds första våren, de växer inte fort, som hybridgrisarna eller korsningsgrisarna, pighem, gör. Utan då får du ha dem över vintern, och så kan du slakta dem tidig höst eller senare beroende. För de lägger ju på sig späck, alltså fett nog väldigt inför vintern, de här grisarna. Det är ju sådana där som kan ligga och sova direkt på frusen backe liksom.
Just det.
Det är lite som sälar.
Så födas på våren och sen slakta nästa höst.
Ja, ett och ett halvt. Men och
då hinner de, ungefär, kan man då hinner de bli könsmogna och därför så måste man kastrera.
Annars får du problem i med inavelsproblem där var väldigt massa kultingar.
Men och då för att koppla det här till beredskap, då behöver jag ju lära mig att kastrera de här galtarna själv egentligen.
Du, jag tror att det har blivit hårdare regler där, så det behöver du kolla upp.
Ja, självklart.
Jag tror att det måste utföras utav utbildad personal idag. Men jag är inte säker, jag håller mig inte uppdaterad på all lagstiftning på alla områden hela tiden. Men kolla det, jag har för mig att det är så.
Jag kollar det, är något jag inte vill se det att råka i luven med veterinärförbundet igen?
Nej,
det är jag klar med.
Nu får du sköta det, Kalle, faktiskt.
Du, tack för förtydligandet om grisar.
Ja.
Vi har fått en fråga till podden från en Martin som har skrivit till oss på Instagram. Han undrar lite över det här med ogräs. Han har talat om en metod där man ska trigga igång ogräset. Vad betyder det?
Ja, det är ju att du vill att det ska börja gro.
Och varför vill man det?
Ja, det är ju för att får du igång det fort så kan du ju plocka det innan. Jag tänker så här att det är ju väldigt bra timing att ta detta med ogräs. Vi kanske ska ta ett brett perspektiv på det där. Vad kan man göra för att underlätta det här med ogräs?
Och gärna. För om jag kollar på mitt trädgårdsland nu, då är det ju väldigt mycket ogräs där. Jag har inte sått något där ännu, men jag ser ju att jag kommer ju få problem med ogräs i år.
Ja. Alltså, det finns ett par grejer när det gäller ogräs som man måste känna till. Och det är att mycket ogräsfrö,
ja,
det kan alltså leva i jorden i något decennium i alla fall. Det finns
fy fan!
Ja, det är ju så, va. Och rör du omkring i jorden då, dels så vänder du ju ner det som har legat uppe på ytan, som inte har hunnit gro än. Och sen vänder du ju upp, så även om du rensar väldigt noga i en gammal jord som har varit där man har grävt eller fräst och så vidare då, och du fräser året efter, då vänder du ju upp nytt ogräsfrö som gror, va?
Just det.
Och för att tumma jorden på det här ogräsfröet, det tar ju alltså extremt lång tid, va?
Hur gör man då?
Nej, det är ju det. Det kommer ju upp nya frön hela tiden och så får du ju rensa stenhårt,
ja,
hela tiden då, va? Så att får du ju ner mängden ogräsfrö i jorden förhoppningsvis, om du inte har massvis med ogräs runt som fröar in hela tiden då.
Just det.
Men det viktiga är att veta att det är, och det är ju därför den här plöjningsfria, eller no-dig som det kallas populärt nu för tiden då, alltså att du inte vänder på jorden.
I like the way you work it, no diggity. Skulle kunna ha som låt.
Det är ju det här som jag, när jag la upp en plan för dig att anlägga ditt grönsaksland, så byggde du det på det. Du ska ju inte fräsa, du ska ju ha dina fasta bäddar, och det är ju därför du ska, det är ju det jag också går över till nu då, mer och mer.
Just det.
Och det är ju därför som jag börjar producera kompost, för då ska jag bara lägga det uppe på, och då vill jag inte ha för mycket oförmultnade delar och sånt där uppe då.
Om man ska berätta då för lyssnarna bara hur liksom den här planen för mitt trädgårdsland såg ut, så är det ju att jag har täckt gräsmattan med kartong, och på det har jag lagt blandning av kogödsel och jord. Och sen har jag gjort gångar med träflis som nu är helt borta, och där växer istället gräs.
Ja, förmultnad kogödsel får vi säga också.
Ja, exakt, ja precis. Exakt, komposterad, eller den som har legat ett år. Förlåt, fortsätt.
Ja, nej, men det som man brukar göra då, det är ju en sak, det är att när man har skördat ett land, så är det någon större ogräs kan du plocka bort det. Men du håller efter under säsongen givetvis också, så de inte får möjlighet att fröa och så. Men sen täcker du över, och det jag har sett runt om, det här är ju väldigt populärt nu då, det är att man använder en speciellt täckfolie, en plastfolie. Och jag har väldigt dåliga erfarenheter utav plastfolier och presenningar och sånt där. Därför att ja, det kommer ju inget vatten.
Nej.
Och det kommer ingen luft ner heller. Och det är dåligt. När jag har bekämpat rotogräs och sånt där och lagt sådana kraftiga presenningar över så har ju jorden varit död sen. Vad jag kunde lika gärna kört med sand.
Okej.
Okay. Ja. Så att det jag har använt i några år då, det är alltså vanlig markduk som är UV-beständig. Det är som en tjockare svart fiberduk kan man säga. Den tar dock inte bort allt ljus eller nästan allt ljus som plastfolien gör. Utan 80, kanske strax över 80%. Mm. Men det funkar bra på höstarna. Sensommaren där om man har skördat och lägga på sån duk. Och den både andas och släpper igenom vatten. Och sen minskar ju ljuset i våran del av världen. De flesta som man tittar på YouTube och så, de är ju i olika delar av världen då. Och vi är ju väldigt långt norrut. Vi har ju Golfströmmen, men vi är ju på samma latitud, breddgrad som Alaska och Sibirien, va?
Just det.
Det är en världsunik plats vi bor på med väldigt speciella förhållanden.
Ja, kul. Blir man ljus.
Ja, men det är det. Mycket ljus. Det är ju därför många frukter och bär blir så bra i våran del av världen också, för att vi har så mycket ljus.
Mm.
Och det du kan odla allra längst upp i norra Sverige när vi pratar. Kommer du ihåg vi pratade om den här gården?
Ja, det var precis.
En som frågade om
Västerbotten.
Skulle satsa i Västerbotten. Ja, även Norrbotten kan vi säga också då. Så vinbär och jordgubbar och sånt. Det är liksom, finns det ingen annan plats vad jag vet på hela planeten. För att du får så mycket smak och så både i båda de här bären med ljuset. Och det är ju så oerhört ljus där uppe. Samtidigt som det är tillräckligt varmt för att kunna odla dem. Så du kan inte odla dem någon annanstans än där med bättre resultat. Alltså.
Jag såg faktiskt en grafik igår på internet som var så här, europeiska länder och den gröda som odlas som genererar mest inkomst i varje land. Och då var det jordgubbar som var i Sverige, stod det.
Mm. De blir väldigt goda. Va?
Okay.
Så är det. Ogräs! Jo.
Ja. Men då tänker man över med en sån här markduk när man har skördat på hösten.
Ja. Och då hindrar det ju dels om det kommer sena frön att landa på. Men den är ju svart också så det alstrar värme. Och är det inte sådana som behöver ligga en vinter. Om du kommer ihåg det här med låset. En del behöver ju känna att det har varit vinter för att de ska kunna gro. Så kan de ju gro redan varma dagar under hösten under det här mörka täcket. Och så kommer de upp och så dör de.
Och det fick de.
Ja, och sen ligger ju det här över vintern och skyddar jorden dessutom för, ja, alltså det är ju duken som tar regn och sånt. Det slammar ju och slår inte på jorden på samma sätt som om du inte skulle ha duken då.
Men också, det är något vi har lärt oss är ju också att det där blir ju, det som då kommer upp och sen dör, det blir ju näring till jorden.
Självklart. Det blir ju som en kompost det där, vad håller, föder mikrolivet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Så.
Ska man till och med göra så att man sprider ut organiskt material under duken på hösten innan man lägger på den?
Det skulle du kunna göra. Det skulle du kunna göra. Gräsklipp eller löv eller någonting sånt där. Men det är en annan metod som jag ska ta också. För det kan du göra om du har mindre odlingar. Så ja, men tänker, det har ju blivit populärt med pallkragar och liknande system då. Där är, har du en trädgård med löv och sånt, så är det ju så perfekt att lägga på detta på hösten som täcke och skydd. Det är ju bättre än en markduk och sånt i den lilla odlingen såklart, va. Och det hade det varit i den större odlingen också, men det ska ju hanteras också. Och i den lilla odlingen så är det ju verkligen hanterbart. I en större odling så blir det för bängligt helt enkelt, utan då får man ju ha dukar att lägga över då, va?
Men om jag nu, för när jag har gjort markarbeten så har jag använt markduk för att gruset inte ska försvinna ner i jorden. Men den har varit vit och det är inte sån markduk, utan jag ska leta efter någon som är svart.
Ja, du vill ha svart. Dels så blir den ju varm och dessutom så svart betyder ju att den tar upp alla ljusvågor.
Just det.
Är den vit så betyder det att den inte tar upp några ljusvågor då. Olika, det finns ju olika färger som vi ser i regnbågen, va. En vit reflekterar allt ljus. Vitt är alla färger. Mm-hmm. Svart är inga färger.
Det där brukar Essa säga, alltså min femåring, hon säger svart är ingen färg. Då brukar jag säga ja. Men det är sant alltså.
Ja, du får lära dig att lyssna på henne.
Vad ska jag göra?
Hon verkar vara väldigt bra på mycket, Essa. Jag har ju träffat henne några gånger. Hon är väldigt en väldigt rolig människa på många sätt.
Ja. Men ogräset i alla fall. Okej, så man täcker över på hösten. Och då när det blir vår så tar man av den här duken. Och då är ogräset dött.
Ja, det mesta. Väldigt mycket av det är det i alla fall, va? Och låt den ligga på så länge som möjligt. Därför att det värms ju. Och då fuktigheten i och med att den släpper igenom är genomsläpplig. Och även syre. Just det. Som släpper igenom luften också. Och det gör att de som inte grodde på hösten, de gror ju redan, de gror ju nu istället. Och då krävs de under den här, va?
Hmm.
Innan det blir för ljust. För nackdelen med den här duken, det är ju det att täcker du sent på våren med den och inte haft täckt efter skörden, så går det igenom lite ljus så att mycket, mycket dör, men det är en del som kommer att klara sig.
Men för nu är vi inne på lite som jag tycker är svagheten i ditt resonemang. Och det är ju att du berättar det här för mig nu. För nu har inte jag gjort det här.
Nej.
Du skulle sagt det här i höstas.
Ja.
Så nu sitter jag här och har ett trädgårdsland med bäddar där det gror massa ogräs. Mm. Vad ska jag göra med det då?
Du får helt enkelt handrensa det där med hacka nu på våren.
Ja, jag tänkte vi ska komma in på det med det här verktyget då. Du förespråkar ju verktyget hacka.
Ja.
Och inte vilken hacka som helst, utan en väldigt specifik hacka som, det är en lång pinne som kvastskaft och sen är det en fyrkant kan man säga, med ett vasst blad.
Ja.
Som man drar fram och tillbaka i jorden och då som hugger av allt ogräs.
Alltså det finns olika varianter på den där. Det finns de med pendel som gör att du kan köra både framåt och dra, både trycka och dra.
Ja.
Pendelhacka då. Och sen finns det vanliga hackor som sitter fast, och jag har både och då. Men jag har mest använt de fasta historiskt då. Den där ska vara väldigt vass så att du kan dra den ytligt. Och
ja.
Nu får du gå igenom bäddarna, rensa dem. Och det blir ju mer jobb med det nu än om du hade haft dem täckta i höstas då, så är det.
Just det. Ska därför jag göra det nu innan? För vi kommer också komma in på det här med att dra upp plantor. Mm. För det förespråkar ju du, att man ska dra upp plantor av allt man ska odla i landet, för att då får man ett försprång på ogräset. Men och jag är ledsen att jag föregår dig i det här. Men då ska jag alltså gå igenom landet nu, ta bort allt ogräs, medan jag drar upp plantor som jag sen planterar ut. Och sen så kommer jag någon gång under sommaren få rensa igen, va?
Ja, alltså det är ju den andra biten. Det, gör i ordning bäddarna så fort du kan.
Så snart jag kan?
Ja, precis.
Alltså inte på rekordtid utan...
Ja, det är bra det också, men så tidigt som möjligt på säsongen då. Därför att då kan de ju ligga där sen. Och vad händer då? Jo, det är ogräsfrö som inte har grott. Det gror ju.
Just det.
Och innan det blir för stort. För det är ett typiskt nybörjarmisstag. Rensa vilket? Ogräs är inte roligt. Eller tycker du att det är roligt, Kalle?
Nej.
Nej. Då struntar man i det. Tills det är ett tillräckligt stort problem.
Ja.
Och då har du ju ett helvete, va? Det är ju därför man hatar att rensa ogräs. Men om du istället tar innan det är ett problem, alltså precis när ogräset, mycket av ogräset har kommit upp. Alltså det kan vara en halv till 2 centimeter högt med 2 små hjärtblad, de här 2 första bladen som kommer.
Ja.
Om du behöver ju bara kratta över landet. Du går med en kratta ytligt försiktigt. Du rör omkring i jorden. De dras upp, de störs, de här ogräsen. Och det här gör du givetvis när du ser på väderleken att det ska vara solsken i 2 dagar, va?
Mm.
För då kommer de att dö. De torkar ut helt enkelt.
Ja, ja, ja.
Och så ska man alltid tänka när det gäller ogräs. Att vänta till du ska gå och dra upp dem. Ja, då... kommer du att göra någonting annat framöver efter ett tag troligtvis, va?
Det är lite som med personlig hygien, att det är bättre att hålla efter det än att storstäda en gång i veckan.
Ja, precis. Precis.
Ja, det är ett annat avsnitt där vi pratar om hygien.
Ja, okej. Det är H i hemskt vis. Det är första det. Bokstaven där. Hälsa är det i och för sig, men det inbegriper hygien också.
Men du, så nu, det jag första jag kommer göra när vi har slutat prata idag är att gå ut och köra. Då kommer jag köra med min hacka i landet.
Ja.
Och gå igenom även gångarna.
Mm.
Och helst borde jag ju fylla på med träflis i gångarna, va?
Ja, precis. Om du har tillgång till det så gör det. Jag har så mycket gångar och... jag lägger mitt träflis runt perenna växter istället, som buskar och perenner och sånt där, som marktäckning där.
Just det. Och det här med marktäckning, för jag har ju tillgång till ganska mycket gammalt ruttet ensilage som fåren inte har hunnit äta upp.
Ja.
Är det någonting jag ska lägga på... för man kan, det finns någonting som heter täckodling också.
Mm.
Det är också ett sätt att hålla efter ogräs.
Ja, det är en av dem som jag tänker jag ska ta upp. Och, men för det här som vi sa nu då, du ska göra i ordning bäddarna också. Alltså kratta till dem så att de är så jättefina, så att du inte behöver röra omkring mycket i jorden sen när det är dags att sätta ut. För då rör du upp nya ogräsfrön igen, va?
Ja, smart.
Så att det ska vara helt i ordning gjorda bäddar. Och så, man brukar säga att om man kan vänta 3 veckor så kommer de flesta frön att ha grott. Och drar du upp planter nu och gör ordning bäddarna nu, så kommer du att vänta 3 till 4 veckor innan du sätter ut planterna. Så det är det perfekt. Och då krattar du bara till bäddarna ytligt och fint. Så då får du bort väldigt mycket av ogräset där sen, va?
Just det.
Oerhört enkelt också med liten arbetsinsats då. Just det här som jag beskrev nu, det kallas för dröjd sådd.
Aha.
Också då, va? Om man vill så istället för att sätta ut planter. Och det finns ju vissa grödor som morot till exempel. Då tar lång tid för dem att gro.
Ja.
Och det är väldigt skönt att ha lite ogräs där man ska ha morötterna då, va? Så just det här med fördröjd sådd, att du gör i ordning bädden och väntar 15-20 dagar i alla fall. Och krattar till när det är solsken ett par dagar då, innan du sår morötterna där. Du krattar till och sen sår du i princip, för att då har du ju rört omkring ogräset redan. Så du behöver inte vänta de här 2 dagarna, va? Så får du mycket, mycket mindre ogräs i morötterna då. Och sen ett tips när det gäller morötter också. Så lite rädisfrön. De är ju precis tvärtom. De gror väldigt fort.
Mm.
Så har du såmaskin, blanda i lite rädisfrö i morotsfröet, sår du för hand, så stoppa ner en rädisa med ja, beroende på hur långa rader du har då, men 30, 40, 50 centimeter emellan varje rädissa. För då kommer de upp fort och ser du vad raden är, va?
Åh gud vad smart!
För då kan du igen sen med den här hackan, när ogräset är så där som jag sa, en halv till två centimeter med två hjärtblad, då går du bara hacka mellan raderna fast inte morötterna har kommit upp, va?
Gud vad smart!
Och gör du det några gånger, då får du ju väldigt lite kryprensning. Du får det... alltid någon kryprensning ändå i sådana grödor, va? Och,
som morötter. Alltså det är krypa på knä och handrensa?
I raden, ja.
Just det. Du, för alla som är lite mer som jag nu då, som blir oroliga över kronologin nu, när är det dags att så morötterna?
Morötter kan du så tidigt.
Alltså nu?
Ja, så fort, du vet det där som vi har gått igenom förut, så fort jorden reder sig.
Ja, men vad fan? Säg bara, säg om... Vi vet, nej, jag men, vet men, inte men det är orden så... rätt sig.
Ska jag gå igenom det varje gång vi pratar om detta?
Ja, men jag förstår inte vad det betyder. Alltså, du har sagt det tusen gånger.
Ja, men det är
gånger.
Ju när... Det, jorden har rätt sig när du kan göra i ordning bäddarna, kan vi säga. När, alltså, när det inte kletar och håller på. Det beror på,
men det var ju en månad sen.
Ja.
Jag sa åt morötter för en månad sen.
Ja, alltså grejen är så här. Du vet, det är en rot. Det har vi pratat om förut. Det är en tvåårig växt.
Ja.
Det första året så laddar den upp energi och näring i en rot. För men, att
lyssna nu,
året...
det här är svinmäktigt. Det här kommer blow your minds, ni som lyssnar. Alltså moroten, den bildar moroten som en matsäck, kan man säga.
Ja.
För att år två, vad händer då?
Då... använder den här näringen som uppladdade roten till att bli en buske på 70, 80, ännu större, med tusentals frön.
Vad säger ni nu då? Det är det sjukaste jag har hört.
Ja, så är det. Och den fröar ju sen då på hösten. Det finns vildmorot i Sverige och det kan vara ett problem om man vill ta egna frön efter morot då. För då sätter du ju ut morötter på våren som de har förvarat bra, som är friska och goda och så vidare. Och så får de gå upp i den här busken då. Men har du vildmorot runt omkring, då korsar den ju sig med dina, va? Då får du någonting annat än vad du hade önskat. Men den släpper ju fröna redan på hösten när den har blommat över och fröna har blivit mogna. Så du skulle kunna så att morötterna redan i höstas.
Jaha, varför gör man inte det?
Ja, alltså du har ju det här med ogräset då.
Just det.
Du får ha ogräsfri jord. Men om du har, vi pratade ju om varmbänk i växthus och sådana här grejer i, ja, för några avsnitt sedan där. Där skulle man faktiskt, ja, du vill inte göra ordning i varmbänken så tidigt. Men i växthuset generellt så, sett då, så kan du så morötter på hösten. Så kommer de upp så tidigt de bara kan på våren då. Men då måste du ha ogräsfritt, annars har du ju ett helskotta när de här börjar gro och det är fullt ogräs och så vidare, va?
Just det.
Mm. Så där är problematiken med höstsådd, det är ju alltså ogräshanteringen då, så det är ogräsfri jord.
Men nu när vi, eller om en stund när vi har lagt på, då kommer jag gå ut och göra ordning mina bäddar, jag kommer att så morötter.
Om du inte vill göra det här med fördröjd sådd.
Och förklara det, jag fattar inte.
Det är ju alltså att du gör ordning bädden nu.
Ja.
Perfekt. Men så väntar du med att så ett par, tre veckor. Och så krattar du innan du så morötterna. För då har ju det här ogräset fått gro. Ogräsfröna grott.
Men då är det bara att då tappar jag tre veckor på innan jag får morötter.
Mm. Och då är du ju så klok då, så att du sår lite morötter med en gång nu. Som du kan handrensa och ogräsrensa och ta hand om extra mycket. Och så väntar du med huvuddelen som du kanske ska ha och lagra i jordkällan och sånt där då.
Här kommer vi till nästa problem med det här med odling. Att jag är ganska bra på att göra stor arbetsinsats vid ett tillfälle. Att hålla på att sprida ut det sådär, det tycker jag är svårt. Jag har till exempel sått en lång rad koriander i en bädd i växthuset. Och där kommer vi få då korianderplanter så att det står sig upp i öronen under typ två veckors tid någon gång om en månad eller två.
Ja. Men då kommer vi till nästa viktiga grej där, Kalle. Det är inte bara morötter du ska odla, vet du. Du ska odla dig själv också.
Ja. 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 Ja, det ska vi göra en t-shirt av, tycker jag.
Ja.
Jag odlar mig själv. Jag odlar morötter och mig själv. Okej, men nu ska vi se. Jag kommer att göra det där med morotslandet. Jag kommer att göra fördröjd sådd på de lite större bäddarna där jag ska odla mina lagringsmorötter som ska räcka hela året. Check på det. Jag kommer att driva upp planter. Vilka planter är det dags att så nu då? Det är kål och sallad och rödbetor.
Ja, mangold.
Palsternacka?
Ja, den så direkt sår du ju.
Nu?
Ja, jajamensan. Det är, alltså i princip alla de här grejerna utom, vad ska vi kalla dem, fruktgrönsakerna då, va?
Alltså gurkgrejer?
Ja, och majs och, det är ju mer ett spannmål i och för sig, men de mer exotiska grönsakerna, ja, de tål ju ingen frost.
Just det, jag hade frost i natt faktiskt.
Mm. Ja, precis, ja, men det kan ju komma ända fram i slutet maj-juni det.
Ja.
Det kallas ju järnätterna, de där sista där.
Men för jag pratade med dig i veckan, jag blir sugen på direkt så alkohol och sådär, bara för att slippa hålla på med plantor. Men då tror du att då kommer jag få problem med ogräs. Så det är mycket bättre att jag driver upp plantorna, tar bort ogräset nu och sen trycker jag ut plantorna. För då ser jag dem tydligt och kan rensa runt dem med hackan sen.
Ja, alltså det där är ju avvägningar med hur mycket man odlar, vad man har för möjligheter till plantuppdragning. Du har ju goda möjligheter till plantuppdragning. Du har, ja, fina brett system. Du har bra ställen att dra upp plantorna på. Alltså jag skulle definitivt göra det.
Mm.
Jag själv gör det med allt som bara går. Och ja, men det är också det här att det är bra att pröva olika saker. Därför att det är som jag sagt tidigare där också att även odlaren är ju en del av systemet. Och vi är ju olika.
Så det är lite synd att jag är en del av det här systemet.
Kalle.
Ja.
Du, jag tror att väldigt många människor är oerhört imponerade av vad du har lyckats åstadkomma med så kort erfarenhet och så. Ja, och du är inte ett problem i din odling. Det kan du vara väldigt lugn för. Sen att du har gjort klantatet. Alltså du vet, jag är ju en sån där som testar och prövar olika grejer, så jag fortsätter ju att misslyckas hela tiden, hela livet. Jag vill ju testa andra sätt också, va?
Jag planterade ut alla mina tomatplantor i växthuset i veckan för att det var så jävla varmt.
Ja.
Så, och tror jag hade panik när jag sprang ut i morse när jag såg frosten på gräsmattan. Men jag hade 6 plus i växthuset, så jag tror att jag klarade mig.
Ja, ja, du har ju ett dels är det tungt, det håller ju värmen i sig.
Ja.
Men sen är det ju välbyggt och sen har du det i anslutning till en husvägg, garaget, som väcker värme och sådär också, va? Så att du har ju marginaler där. Men det är tidigt. Men om du håller koll på väderleksrapporten och kan generera någon värme där inne i växthuset om det skulle bli riktigt kallt. Det kan ju fortfarande bli många minusgrader.
Ja.
Det är ju april, vi är ju strax precis passerat mitten av april. Och aprilväder heter det ju inte bara för inte.
Just det.
Men du, Kalle,
då är det en värmefläkt typ där inne. Och bara...
Ja, det går att göra på andra sätt också. Det är ju bra att kunna ha någon form av kamin. Just det. Flyttbar kamin.
Eller flytta in hela familjen. Människor alstrar ju värme så vi får sova där inne.
Ja, precis.
Ja, tillbaka till ogräset.
Ogräset, ja. Nu måste jag tänka efter vad vi har tagit. Vi har haft det här med att täcka med duk på hösten framförallt. Ja. Efter skörd. Vi har tagit fördröjd sådd.
Ja.
Vi har plantuppdragning. Då tänker jag att vi tar det som du var inne på också. Täckodling.
Mm, kul.
Det är ju som jag har sagt i tidigare avsnitt också, att jag inte varit så förtjust i det här med att ha en komposthög vid sidan om och ha en väldigt explosiv utväxling av mikroliv i den här utanför landet. Varför inte ha det i landet istället och skapa den här mängden liv där? Det har verkat ologiskt för mig att lägga en hög vid sidan om. Men fördelen är ju som sagt att du får ett väldigt fint, bra material. Där det är problem om du har Har du lite större odling och sånt där så får du ju bygga väldigt bra system om det ska vara effektivt med täckodling. Och det finns ju maskinsystem och sånt för det i kommersiell odling med slaghackar och så vidare. Och man odlar gröngödsel mellan rader och hackar i och så. Så det går att göra givetvis. Men det är alltid du får kompromissa och titta. Vad passar dig? Vad har du för förutsättningar? Hur ser din kontext ut då? Va? Det jag gör, och vissa grödor är ju torkkänsligare än andra. Och
ja, morötter är väl så, va?
Ja, det är det, och lök. Så de passar ju väldigt bra. Och det jag gör då, det är det att jag har en fri bädd. Jag sår och det får komma upp. Löken, morötterna får komma upp. Det här gör jag även med palsternackor och den typen av radsådda grödor också. Och så ogräsrensar jag en gång. Jag hackar, men jag rensar i raderna också då. Mellan, även runt. Det är svårt att hacka effektivt runt löken precis.
Ja.
Till exempel. Annars är ju lök väldigt lätt att hacka mycket. Så att det går snabbt att rensa den. I och med att det är lite avstånd, speciellt purjolök och sånt då. Och sen när jag har gjort det, och det har fått dö. Man får inte lägga på med en gång, därför att då om det är något kraftigare ogräs så kommer det upp i alla fall då, va. Men gräsklipp, om du har möjlighet till det, när gräsmattan har kommit igång tidigt på sommaren där, så kan du lägga på det på landet då. Och där är det viktigt, för det är ju tätt material, att du inte lägger för tunt, då kan ogräs komma igenom. Lägger du för tjockt så får du för lufttätt helt enkelt. Det komprimerar sig då, va.
Mm.
Och någonstans mellan 5 och 10 cm. 10 cm då börjar det bli i tjockaste laget. Så 7-8 cm någonstans där. Så inte dra iväg för mycket då. För då får du en, vi pratar om aerob, alltså med syre, eller anaerob utan syre. Förmultning då. Det blir olika typer av bakterier. Och blir det för tjockt, då får du en syrefri miljö och de här anaeroba bakterierna istället. Och det vill du inte ha. Du vill ha med syre då, så inte för tjockt då. Men vad du vinner då, det är ju dels att du får en tjock filt inom situationstecken som skyddar när det regnar. Speciellt om du har en jord med inslag av lera och så som kan bilda skorpor efter regn. Och då träffar ju regnet gräset istället och slammar inte upp jorden på samma sätt, utan det sipprar ju sakta ner genom gräset då till jorden och infiltreras där. Plus att du får väldigt mycket liv i ytan emellan gräset och jorden. Så att det luckrar sig själv och du får oerhört fin jord i ytskiktet där, va. Sen får du inget ogräs, för det kvävs ju under det här.
Ja.
Och sen får du mycket minskad avdunstning, alltså just vatten det. Som går upp som vattenånga, så du behöver vattna mycket mer sällan. Speciellt lök är väl kanske en av de växterna som är jättetorkkänsliga egentligen. Det lärde jag mig en jättekall, man tänker ju Öland, Medelhavet och så med lök. Men jag hade en jättekall sommar när det regnade mycket och jag har aldrig haft så fin lök.
Mm.
Så där är verkligen det där jag sa till dig med bevattning. 25-30 mm i veckan. Regnar det inte så tillräckligt, så fyll på med resten. Då får du väldigt stor fin lök.
Och det här är ett bra tips då som jag fick förra sommaren, Patrik. Att man, om man, jag har varit när med vattenspridare. Att man sätter en regnmätare, alltså en sån här kopp bara, i landet. Och då så kan man kolla i den hur mycket det har regnat, kombinerat med hur mycket man har spridit med vattenspridaren. Och då ska man få upp ungefär 30 mm i veckan.
Ja, 25-30.
Ja, och bra tips.
Mm.
Men du, gräsklipp, jag har inte riktigt möjlighet att samla upp gräsklipp. För att jag har en åkgräsklippare och jag har ganska stora gräsytor. Jag har ju den här halvförmultnade ensilaget. Är det någonting jag kan lägga på runt?
Absolut.
Fårull någonting, det har jag hört om.
Ja, jag har aldrig testat det och det beror ju på att jag inte har haft får här i vuxen ålder. Jag har vuxit upp med får dock, så jag har viss erfarenhet av det. Men det vet jag ju att andra gör.
Ja. Jag har hört att det tar lång tid för att brytas ner.
Ja, det skulle inte förvåna mig. Men du kan ju ha... Har du en mindre odling då? Jag menar, du får ju väldigt mycket får och lägga ut ull om du ska ha en större odling. Men om du har en mindre odling då och har lite får eller kan få tag i ull då, så kan du ju ha det på. Det kan ju vara det här lagret som ligger även på hösten och skyddar jorden då efter odlingen. Det finns ju de som driver det här väldigt långt med täckodling. Att de alltid har marken täckt. Alltså det finns ju ingenstans i naturen utom skador på grund av skred, rotvältor eller någonting sånt där jorden inte är täckt och skyddad.
Just det.
Jord vill inte vara bar.
Nej.
Det är därför du har ogräsen som snabbt kommer in och försöker täcka jorden då.
Just det.
Våtarven till exempel är ju ett typexempel på det som gror snabbt och kommer upp och täcker över väldigt fort då. Så det här tillämpar ju många odlare då, att man alltid har jorden täckt. Och ska du då så, ja men då krafsar de bara undan lite så de får en rad i där de kan så eller sätta ut en planta och sådana saker då.
Det låter ju, det låter ju smidigt.
Ja, alltså har du en liten odling, då kan man ju lägga upp den på många olika sätt. Jag har ju funderat på att ha en småbrukarkurs då. Jag har ju kört biodlingskurser nu i 9 år tror jag det var jag började med de första. Och jag skulle vilja gå över till småbrukarkurser istället, lite bredare och med inslag av beredskapstänkande och sånt där också. Och
du ska starta en podcast.
Ja. Nej, men alltså då tittar jag på en odling, just, jag har ju ganska stora odlingar själv och då får man ju tänka på ett visst sätt, va?
Just det.
Men väldigt många människor har ju sin lilla villaträdgård på 2, 3, 400 kvadratmeter. Eller till och med radhusträdgårdar.
Mm.
Några tiotals kvadratmeter kanske. Då finns det ett gammalt system som har fortsatt att utvecklas som heter kvadratodling.
Mm.
Och det ska jag studera lite grann för att kunna bjuda på det i så fall då. Jag har precis köpt en bok. En lite modernare bok än de äldre böckerna som jag läst tidigare om det där då. Men jag har inte tillämpat det så mycket, men jag tänkte jag ska göra det i år, får vi se. Och då, det kan vi ta något program längre fram, kvadratodling då.
Ja, kul. Jag vill inte passa på att plugga lite för dina biodlingskurser också, för du har ju annonserat ut dem precis. Så om man är sugen på att lära sig om att odla bin, då kan man gå in på smabruk.se, va?
Ja, småbruk.se.
Småbruk.se till och med.
Ja, med å. Annars kommer man någon annanstans. Det är på 4 platser jag har kurser i år. Och det är i Söderberke i Dalarna. Det är Västerhaninge.
Det är vid mig.
Vad sa du?
Det är precis här vid mig.
Ja, i princip. Och sen har jag i Hässleholm i Skåne. Och sen har jag här hemma i Ragvallkärn. Där är det dock bara en plats kvar nu då. Så. Men på de andra 3 ställena så finns det fler platser kvar då. Och är det så att man vill gå kurs och bor i närheten av Söderberg, Västerhaninge och Hässleholm, så är det nog bra om man passar på att göra det i år, därför att jag kommer att dra ner på det.
Ja.
Jag kommer att ha här hemma och jag kan eventuellt ta på någon annan plats också, men jag ska försöka. Jag vill fortsätta ha kurser för jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt, men det här resandet tar mer än vad man tror. Så att jag kommer att... Ja, men du vet, man reser 40-50 mil, ibland ännu längre. Jag har kört ända upp till Umeå och den Norrlandskusten och sådana saker också. Kommer fram där på fredag kväll eller mitt i natten och så ska man gå upp tidigt på morgonen, köra hel dag, vila lite, köra en hel dag till och så köra hem sen, va?
Ja, det låter tufft.
Vi hade en kurs, det är ju det.
Vi hade en kurs här i förra sommaren och det var ju väldigt lyckat. Folk var ju glada. Det kändes som att de var väldigt nöjda med din biodlingskurs. Så det tycker jag verkligen. Ni som lyssnar, gå in på småbruk.se och anmäl er till de här kurserna.
Mm. Jag får väl säga det, när vi ändå passar på att göra marknadsföring för sig själv då, så har jag ju också en liten tillverkning utav topplistkupor. Alltså en speciell typ av bikupor där man inte använder de här ramarna utan låter bina bygga sina kakor själva på lister och försöker få dem att bygga rakt på listen så man fortfarande kan lyfta och titta på kakor och sånt där då. Det kan man läsa mer om på min webbsida i bloggen. Där finns det i princip en hel bok fast i blogginlägg och pdf-artiklar och sådana där saker som jag har skrivit då. Det går också att beställa hos mig på min webbsida då. Både byggsatser som jag skickar med lastbil eller färdigbyggda där vi antingen hämtar här eller att vi kommer överens när jag åker runt i landet eller någonting sånt där om hur vi ska leverera det. Och hjälpa
passa på att göra det här för då får man kanske hem Patrik. Du kan ju få hem Patrik till dig själv och då kanske du kan passa på att ställa andra frågor om dina odlingar och om beredskap och sånt. Så det är ett, alltså en trojansk häst. Att du lurar hem Patrik och sen så mjölkar honom på all information som han har i sin hjärna. Är vi klara med ogräs eller har du något mer?
Nej, jag tycker att det räcker så. Vi bara sammanfattar det. Vi hade marktäckning med duk. Jag förordar då att ha en markduk som släpper igenom vatten och luft istället för plastfolie. Men många använder plastfolie och de fortsätter med det så att det fungerar väl ganska bra det också. Fördröjd sådd hade vi. Och vi hade att man sätter ut plantor så att man får försprång och så hade vi marktäckning.
Du, Martins fråga från början var ju om det här med att trigga ogräset. Och eftersom jag är lite trög så har han fått svar på den frågan?
Jag vet inte, jag kollar inte så noga på den. Men när du täcker med markduk så triggar du ju det. Och man kan väl tänka sig ett system. Det här med fördröjd sådd.
Mm.
Om du vet att man använder ju vita fiberdukar för som är drivhuseffekt.
Just det.
För att få saker att växa snabbare på våren när det fortfarande är lite kallt och så. Och det skulle du kunna använda när du tillämpar det med fördröjd sådd också. Att du lägger en fiberduk över för att driva på. Ge större värme, mer vindskydd och så vidare för ogräset så att det gror fortare då.
Då gror det, kommer upp, du tar bort det och sen vänta lite och sen kratta och sen så.
Ja, precis. Då kanske du inte behöver vänta lika länge. Som jag sa, 2-3 veckor.
Nu har vi benkoll på hur vi ska hantera vårt ogräs. Och i alla fall jag känner mig helt peppad på att ge mig ut och ta tag i det här. Du, Patrik.
Mm.
Vi har ju en lång lista med grejer vi ska prata om idag, men nu, nu är det slut.
Har det redan gått en timme alltså? Alltså det, vi har med lite såsäckar och en fråga. Ja, alltså
och då hade jag också strukit ganska mycket saker på din lista som du ville prata om idag. Men vi är inte med allt ändå. Men det kommer nya avsnitt, nya veckor. Följ oss på Instagram. I väntan på katastrofen heter vi där. Skriv frågor om ni har dem. Anmäla till bioodlingskurserna och ha det så bra väl.
Mm. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.